En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Skönt att komma ut och bara lukta gräset, så det är fotboll för mig.
Nu är jag här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
Om att skapa tro, om att tro på det vi gör, jobba vidare och vi ska bara ut där och ska vi leverera. Och det ska vi göra. Basta.
Till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 207. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman. God dag på er.
God dag själv.
God dag.
Låter lite hes i halsen.
Ja, jag har drabbats av någon sorts lättare snuva.
Meddelas sändas på detta sätt.
Ja, jag hade inte tänkt säga något, men nu tog upp det.
Och apropå det så var det nära att Karlskrona. Nej.
Ja, vi återkommer till det. Men sen vi hördes senast så har ju det hänt att Malmö FF har spelat färdigt i Europa League efter förlusten med 0-3 hemma mot Wolfsburg. Och så har MFF besegrat Karlskrona med 2-1 på bortaplan i Svenska Cupen. Och då känns det ju som att det finns en allmänt utbredd åsikt i stan att spelarna, tränaren och klubbledningen är totalt värdelösa.
Absolut, ja. Mm.
Hur är det egentligen med kravbilden?
Ja, nej, men precis. Malmö FF var ju favorit att vinna Europa League. Så det här är ju ett kapitalt misslyckande.
Ja, men det finns ju lite... jag överdriver, såklart. Men,
ja,
men det finns ju ett korn av sanning i detta. På vilken nivå ska förväntningarna ligga på det här laget och klubben?
Det känns ju som att på gott och ont så skruvas ju förväntningarna upp hela tiden i den här klubben. Har man vunnit SM-guld år 1 så ska man göra det år 2, men det ska vinnas lite större. Och har man nått 16-delsfinal i Europa år 1 så ska man förstås nå 8-delsfinal året efter. Speciellt när motståndet i 16-delen är på pappret betydligt lättare.
Men det är någonting generellt just nu, det är någon sorts sjuka där, för att om du tar ett steg längre så till och med supportrarna skäller ju på varandra att det är bedrövligt och uselt och på läktarinsats och så vidare. Så att det är någon, jag vet inte, det är någon konstig sjuka som har spritt sig.
Jag tror det bottnar i någon slags frustration över läget. Jag tror att många har varit... Alltså det är lite motsägelsefullt i och med att det har gått bra i Europa. Men det allsvenska spelet har ju frustrerat och förbryllat. Och det förbryllar ju oss också. Vi har ju inget sånt där helhetssvar på varför Malmö FF inte har vunnit guld 2 år i rad. Det är många små... Det är många bäckar små liksom som rinner ihop den förklaringen, får man väl säga. Så att jag tror det grundar sig i det någonstans, att det är så svårt att få grepp om vad Malmö FF är och vad man kan förvänta sig av dem. Så att, det liksom kommer okvädningsord bara högt och lågt. Liksom.
Och jag tror det hela har övergått till någon sorts oro. Alltså egentligen det som Fredrik är inne på, att folk vet inte vad de har och vet inte vad det här tar vägen. Och då är det lättare att skälla och gnälla på det i utgångsläget så fort man får en chans. Jag har ju själv sagt att det här måste... Alltså det finns ju ett antal saker som inte har sett så bra ut under den här upptakten. Och det finns ett antal saker som har varit frustrerande och lite märkliga under de senaste åren. Men när det nu är en ny ledning runt laget så får man ju i alla fall ge det lite tid. Man kan ju inte döma det efter... är två cupmatcher, bara en är liksom helt obedömbar, och sen då matcherna mot Wolfsburg där det trots allt är så att Malmö FF har en realistisk chans att gå vidare fram till 65:e minuten i andra matchen, för så var det ju faktiskt vi har ju sett det flera gånger tidigare, det räcker en snabb kontring och 1-1 i den matchen så hade matchbilden förändrats.
Om vi stannar kvar där, har MFF kommit närmare Europa, är ett väldigt dumt sätt att beskriva det på. Men ni förstår kanske vad jag menar. Om man tittar på matcherna mot eller inte bara Wolfsburg utan man tar kanske gruppspelet också. Har det Malmö tagit några kliv där jämfört med förra säsongen?
Jag tycker att man har gjort det, men det blir återigen, det är väldigt svårt att jämföra hösten och det som händer nu eftersom det är ett lag som då inte längre har Marcus Rosenberg och har en ny tränare och en ny spelfilosofi, vilket man fortfarande kan fundera kring om det var så smart att byta så radikalt spelsystem inför Wolfsburg. Det kan man väl kanske tänka lite kring. Men alltså Malmö FF är en del av Europa nu, det kan vi ju konstatera. Och man hanterar Europamatcher på ett bättre sätt generellt än vad man gjorde bara för några år sedan ju.
Ska vi inte säga att själva spelidén har gjort, har fört Malmö närmare Europa de här två säsongerna, men de här två Europa League-äventyren är väl jämförbara, tycker jag. De kunde liksom bytt plats med varandra till viss del. Alltså, höstens äventyr kunde lika väl skett hösten innan det också. Det är inte så vansinnigt stora skillnader på det. Annat än i bemärkelsen att MFF har liksom bröstet utåt lite mer.
Nej, men man har fått skäll även för man gör den jämförelsen. Men om man tittar på att FC Köpenhamn faktiskt slår ut Celtic, som Malmö FF bara någon månad tidigare då har spelat oavgjort mot och vunnit mot, så visar det ju trots allt att det är ganska jämnt i det här skiktet under de allra största i Europa League. Och att Malmö FF på något sätt ändå kan mäta sig till viss del, att det inte är orealistiskt att ha de här förväntningarna på laget. Jag fick då genast själv för att ja, Bundesliga är något helt annat än skotska ligan. Men samtidigt så är Celtic något helt annat än Wolfsburg trots allt. Det är ett lag som ofta har misslyckats i Europa, men som är där ute alltid ändå. Så att
Celtic har alltså besegrat Cluj, Lazio och Ren i gruppspelet i höst. Det är inga dussinlag. Lazio slåss om Scudetton i Serie A till exempel. Så det är inget
det var ju också generellt ganska många stora, eller hyfsat stora lag som försvann ur Europa League i den här omgången.
Men det som, den stora skillnaden som gör att FC Köpenhamn kan göra en så mycket bättre prestation är ju dels har de en truppbredd. De har åker alltså till Skottland med fyra ganska tunga skador på viktiga spelare. De har en truppbredd där och med framförallt att de är uppe i säsong. Det är ju den stora skillnaden. Det syntes ju i båda MFFs matcher mot Wolfsburg att även om spelarna själva tyckte att de efter Wolfsburg gjort 2-1 så var matchen så jämn. Det tyckte verkligen inte jag. Jag tyckte att Wolfsburg hade ju bollen i stort sett hela tiden och MFF var rejält trötta. Det syntes ju i båda matcherna efter en timme. Medan FC Köpenhamn, ja, de gör 1-0 i andra halvlek, men sen kvitterar Celtic. Men sen orkar Köpenhamn göra både 2-1 och 3-1, alltså i slutskedet av matchen, då de ska vara jättetrötta egentligen.
De hade ju spelat, jag vet inte hur många ligamatcher FC Köpenhamn har hunnit spela innan, för de hade ju ändå ett relativt långt uppehåll.
Men ja, men det har de ju, men det känns ändå som att deras säsongupplägg, å andra sidan så får ju MFF igen sitt säsongupplägg under kvalet. Det kanske har någonting med kvalframgångarna att göra också. Fascinerande, på tal om FC Köpenhamns 2-1 mål, vi vet inte om ni har sett det, men det är ju kalabalik där på Celtic Park när Pep Biel då ska ut och fira framför sin klack och bli stoppad av poliser och anfallaren Mikael Santos kommer att putta ner en av poliserna. Och även en FCK-fotograf är inblandad i det här rabaldret. Och detta har alltså blivit ett rättsärende i Skottland nu. Så det är ju möjligt att Mikael Santos kommer missa någon match här i vår för att han ska inställa sig i någon court in Glasgow. Fascinerande.
Han kanske får tillträdesförbud på Celtic Park.
Precis.
Men om MFF ska leta positiva saker då från de här matcherna mot Wolfsburg, vad kan de ta med sig?
Oj. Ja, men det är väl framförallt ska man väl ta med sig om man ska individuellt. Anel Ahmed Hodžić har väl fått ett genombrott. Det är väl bara att konstatera att han kommer att göra misstag. Han är 19 år gammal, 20 år gammal. Men det är väl det som verkligen har hänt, så att säga.
Och i viss mån Anders Christiansen kanske också har visat att han är liksom beredd att ta ansvar efter Marcus Rosenberg. Jag tycker det är svårt. Det är liksom en känsla man har mer än att det är att han gör fantastiskt mycket på plan. För att det är ju svårt för honom att in i mittfältet sjunker väldigt lågt ner i båda de här matcherna. Delvis beroende på att MFF inte har ett fungerande kantspel överhuvudtaget i över 180 minuter. Johan Dahlin tycker jag ska lyftas fram också. Stabil på många sätt.
Jag vill faktiskt också lyfta Behrang Zafari. Jag tror vi pratade om honom sist också. Jag tycker att han väldigt tydligt nu framstår som den givna lagkaptenen i det här gänget. Och jag är imponerad att han vid sin ålder, naturligtvis med sin rutin, men ändå klarar att skifta position här igen. Och ändå kommer fram några gånger på sin kant och tycker att han har hygglig fart för att vara i den ålder han är. Sen är det ju som Fredrik är inne på, att, och det är ju inte det positiva då, men jag tyckte det kändes som att MFF spelade med 6 man i backlinjen och 4 man som sprang där framme i stundtals. Det fanns liksom inget mittfält, därför att inom mittfältet var långt nere och kanterna har man ju då delvis gett bort i det här spelsättet. Och men det är ju där, det får ju ha mer tid naturligtvis. Vi får ju se hur det ser ut mot mer vardagsmotstånd innan man är för tuff.
Ja, alltså, ska man bara titta på mötena med Wolfsburg, det är farligt att dra för stora slutsatser av dem. Men det går ju inte riktigt att komma ifrån att den som kanske, om man ska uttrycka sig i termer av sämst, det kanske man inte ska göra egentligen, men den vars insats väcker mest frågor efter de här två mötena är ju Jon Dahl Tomassons insats. Det är väldigt mycket som förbryllar där, tycker jag. Matchplanen i returen är lite underlig med tanke på vilket lag Wolfsburg är, som alltså får ligga och kontra på MFF. Det trivs de ju jättebra med. Och det sa spelarna efteråt också i MFF, att den här matchplanen verkade passa Wolfsburg mycket bättre, som fick ligga på rulle och ställa om och utnyttja misstag. Det var ju egentligen MFF borde ju spelat mer så som de gjorde i första matchen nere i Wolfsburg, för där funkade ju bättre. Där skulle ju Wolfsburg diktera villkoren på ett annat sätt. Nu behövde de ju vinna den matchen. Nu var det MFF som behövde, men man kunde gott avvaktat längre, för som sagt, så länge det stod 0-0 så levde ju den här tillställningen.
Men samtidigt så kändes ju ändå, alltså första halvlek kändes ju ändå som att de hade ganska hyfsad kontroll på saker och ting.
Ja, jag håller med. MFF eller Wolfsburg?
Ja.
MFF.
Fram till målet. Det var inte så att Wolfsburg skapade en massa lägen i första halvlek.
Nej, så är det ju. Men det känns ju också, man kan ju också vända på det och säga att Wolfsburg hade ganska bra kontroll på det.
Ja. Men jag menar, hade någon stått sig så hade det kanske blivit en annan känsla på plan.
Precis. Och sen vidare då, om man ska titta mer på vad som inte... Varför på över 180 minuter så utnyttjar MFF bara 4 av sina 6 byten? Det förstår jag inte riktigt heller. Det var inte så att matchbilden inte behövde ett byte. Nu rullar det på så bra. Vi kan inte förändra någonting här. Och det skickar också konstiga signaler till de spelarna på bänken, att trots att vi inte har skapat egentligen en enda riktigt, riktigt het målchans på 180 minuter, så kan du inte förändra någonting för det. Alltså jag vet inte riktigt varför det är så. Det hade väl... Det cementerar ju något slags dåligt självförtroende hos avbytarna också. Att de inte beräknas vara tillräckligt skickliga för det. Tänker kanske framförallt på Molins och Rakip då. Rakip i andra mötet, han var inte med i första. Men, och så vidare. Och jag tänker också på Marcus Antonssons roll. Ja, han var het målskytt i flera matcher i rad. Men han spelar ju också 180 minuter. Han har ju för sig ett skott i gaven han har, det skottet. Men det är också, han spelar på en roll som inte är hans, när det finns alternativ som kan fylla den rollen. Tänk kanske på Jo Inge Berget, kanske framför allt då. Varför ska han ens ha den rollen? Och då kan vi liksom sätta det i större perspektiv. Tycker MFF inte att de har spelare för den typen av positioner, så är ju det ett problem, för då är ju truppbygget lite skevt i sådana fall.
Fast jag vet inte där, just vad det gäller Antonsson är jag lite osäker på. Alltså trots allt så han hade visat form. Han körde ett par tunnlar på Wolfsburg, så jag tycker han visat stigande självförtroende. Så
att jag tycker att han kunde gjort det i en central position istället. Mm. Då hade han ju varit hetare för ofta. Han gör bra grejer på kanten, men sen när han i normalfall skulle kanske komma till ett avslut, så har han istället hamnat vid ett inläggsläge.
Jag tänker mer också att om man ska vara snäll och se det i ett perspektiv, lite längre perspektiv så att säga, alltså att det här var isolerade matcher, att MFF kommer att kunna vara ännu mer offensivt och ännu centralt mot annat motstånd. Men jag är osäker, jag vet inte. Alltså att med automatik att då kommer de här fyra gubbarna att vara mer centralt. För det är ju så Thomas som pratar om det. Men generellt så måste jag säga att jag håller om det, sätter man in Thomas som sätt att matcha laget även med cupmatcherna, och framförallt den senaste cupmatchen, så blir det ju konstigt ju. Det finns inte logik riktigt i hur han hanterade.
Nej.
Vi ska kanske inte gå in på Karlskrona-matchen nu, men
ja, vi är väl snart där.
Men ja, en sista punkt som jag tycker, och den har vi varit, eller sista, jag vet, det finns många fler punkter också, men som har varit inne på det förr, är Behrang Safari och Oskar Lewicki rätt typ av spelare för att spela den fotbollen MFF vill göra? Mot Wolfsburg fanns ytorna på kanterna, men det är ytterst sällan som Safari och Lewicki kommer upp och utnyttjar det. Delvis på grund av att de, jag vet inte om det är för att MFF inte vill skicka upp dem för högt, eller för att de liksom inte har det i sig efter några år som centrala spelare. Och ska Lewicki i alla år som centralspelare, och Behrang Safari är ju inte riktigt den spelaren han var för 6-7 år sedan, då han stormade upp och ner på ett annat sätt liksom, även om han är liksom, det går inte att klaga på hans arbetsinsats på något sätt.
Alltså där håller jag bara med till 50%, för jag håller inte riktigt med om Safari, för jag tycker att han med tanke på ändå att det var lite annan typ av motstånd, att jag tror att man ska ge honom chansen. Jag tycker att han visade även då, om vi glider in på kuppen, att ska vi tänka, vi spelar han mot Syrianska.
Mm.
Att han alltså han kommer att komma fram mot, men att Wolfsburg kanske var risken, att framförallt i första matchen att han hade tufft, han visste att det kunde komma snabba kontringar mot honom på den kanten.
Ja, men det får vi se. Jag tänker fortfarande på de här lagen som Thomasson har nämnt som inspiration för sitt spelsystem, som Liverpool och kanske framförallt, som har yttrat som liksom hela tiden bara pumpar framåt. Jag vet inte om MFF kan spela den fotbollen med de ytterbackarna, men det kanske de kan, det får vi ju se. Som sagt, det är svårt att dra slutsatser, men mot Wolfsburg var ju matchplanen lite märklig, att MFF så ofta tappade boll centralt när ytorna så uppenbart fanns på kanterna, att man inte valde att spela med på det viset. Och det grundar ju sig också igen att det har liksom väckt frågetecken, det här mötet, för att de här problemen kvarstår, att man inte kan luckra upp en motståndare så som man egentligen vill det. Och det var ju, det visade sig mot topplagen i Allsvenskan i fjol också, även om Ove Rössler ofta hittade någon slags statistik som pekade på att MFF hade haft 200 000 avslut i jättefarliga lägen, vilket alla som sett matchen såg att det kanske inte riktigt var så, men att man liksom skrev den historien som att ett sånt problem existerar inte.
Om vi stannar på backen lite till, så där med högerbacken tycker jag är det börjar ju bli ett problem för MFF faktiskt. Eftersom Erik Larsson då inte funkar där nere och har sina brister defensivt. Är väldigt aktiv offensivt, men fortfarande slarvig med boll så att säga. Och Oskar Lewicki är ju inte högerback, så att ska Malmö komma fram på kanten, så är han ju med ytterbackar, så då är han ju definitivt helt fel val, så är det ju. Så att jag har sett det i många supportrar som ropar på en högerback in faktiskt.
Detta på frågan om MFF kunde ta med sig något positivt från mötena med Wolfsburg.
Jag tycker ändå man ska betona det här igen, alltså att Malmö FF klarar 2-1 borta, eller 1-2 då borta mot Wolfsburg, i en match som faktiskt är jämnare än vad bortamöten med Celtic och Salzburg var på den tiden, om man uttrycker det. Och har kontroll, tycker jag, också i första halvlek. Åker på ett mål som blir korrekt vardömt, men som säkert, alltså, påverkar energin i laget, eftersom det kommer på det sättet. Ja. Sen tyckte jag i och för sig att MFF hade en hyfsad period i början av andra halvlek också. Men det kom ju inte till riktiga lägen. Och det, där är det väl återigen. Det finns ingen Marcus Riv som börjar där framme.
Ska vi återkomma till VAR om en stund?
Mm. Kan vi.
Ja, cupmatchen mot Karlskrona. Där valde ju då Jundal Thomasson att byta ut 9 spelare i startelvan jämfört med matchen mot Wolfsburg. Det var bara Johan Dahlin och Anel Ahmedhodzic som var kvar. Kan man göra så och samtidigt säga att man tar kuppen på allra största allvar?
Nej.
Trovärdighet?
Nej, det kan man inte.
Nej.
Jag tycker det har blivit för många sådana här. Jag tycker att Malmö måste ha lärt sig någonting av de här senaste åren. Alltså att inte formera ett lag som på något sätt man tror ska kunna, ja, han tror väl det, men som inte är rimligt att de ska dominera på det sättet som de borde. Nu vet vi fortfarande inte, eftersom det är mer och mer slutet runt laget vad det gäller skador och allmänt hälsotillstånd. Men jag tror att det hade räckt att Anders Christiansen eller Bacharo hade funnits på innermittfältet och gett någon sorts trygghet. Och den konstigaste signalen av alla var väl plötsligt när alla de här unga, eller alla då, men de här unga spelarna får möjligheten samtidigt från att ha varit icke-aktuella överhuvudtaget i princip.
Ja, det är inte riktigt rättvist mot de unga heller, tycker Nej. Jag. Man har upplevt många sådana situationer. Om MFF vill skola in folk, talangen de tror på, så är det inte så man gör. Det vet ju MFF också. Att så bygger man inte självförtroende hos en ung spelare. Och om man ska ha någorlunda jämn hierarki i ett A-lag, så har jag också lite problem att man kallar spelare för valpar. Det är trots allt A-lagsspelare i Malmö FF. De ska väl betraktas som någorlunda allsvensk kompetenta liksom.
Man måste ju fundera där kring också. Det känns som nu, Bonk Innocent är ju skadad, men situationen runt Romain Gall måste ju nästan lösas nu snart, för att när Pavle Vagic går före in och Gall inte ens finns på bänken, då är det ju uppenbart att det är någonting som inte fungerar. Jag tror aldrig det är bra att ha sådana situationer i en trupp. Det är klart det är lätt att sitta och säga det bredvid, men den typen av grejer kan bli väldigt olyckliga i längden. Jag tycker till exempel att det var helt okej därmed, om man tittar att spela Tim Pritcha med Guillermo Molins. Det är liksom, Pritcha tycker jag var värd sin chans. Men då när både Mojanic, som gör en helt okej insats, och Vagic hamnar på mittfältet, så blir det ju en väldigt konstig... Ja, en konstig signal, inte minst.
Ja, det blir ju... Alltså, det som du säger, Fredrik, också. Det blir ju inte rättvist mot någon av dem egentligen. Det blev ju stor skillnad när Lewicki kom in.
Ja, och att bara Oskar Lewicki kan göra sån skillnad i en sån match som inte borde vara hans match.
Mm. Men det är som att tro att Anel Ahmedhodzic hade varit lika bra om man hade haft en 18-årig mittback bredvid sig. Mm. Han har ju lyft för att han spelade... Att han ser liksom... Han spelar ju mellan jätterutinerade spelare. Det gör ju honom bättre liksom. Det gör att han lär sig.
Om man tittar det lite... Nu vann ju MFF trots allt. Vilket ju Molins påtalade efter matchen. Helt korrekt.
Ja, det är ju svårt att argumentera.
Ja, och om man tittar på hur det har sett ut i cupen i år så känner jag kanske att det knackar lite här och där för olika lag. Vi har alltså Djurgården spelade oavgjort mot Sandviken.
Men det vet vi ju sen sommaren 2012 hur svårt det är att möta Sandviken borta. MFF gick ju en 3-3 batalj där efter full tid. Blev till slut seger med 6-3. Tog i Laurenti hattrick. Hans första tävlingsmatch i MFF.
Jag återgår till nuet.
Sändes på Radio Sandviken. Klassisk sändning.
AIK kryssade mot Jönköping. Norrköping förlorade med 3-0. Nej, det var i Sirius, förlåt, som förlorade med 3-0 mot Västerås. Norrköping förlorade hemma. Eller förlorade... Nu är jag helt förvirrad. Sirius förlorade hemma mot Västerås med 3-0. Norrköping förlorade mot Tvååker. Elfsborg förlorade mot Oskarshamn. Och Örebro kryssade hemma mot Brage. Och alla de här hade ganska ordinarie lag.
Mm. Det är ju spännande för kuppen att det blir så, för det är ju lite roligt när det är skrällar också. Men här tycker jag man måste också ta hänsyn till faktiskt att MFF ska vara längre fram. Alltså, där tycker jag att kraven kan vara högre på MFF än på Norrköping. Men det är ju en intressant iakttagelse.
Ska vi dra redan nu vilka det blir i kvartsfinal?
Ja, Fredrik har räknat, han vet.
Ja, men jag har ju tittat på grupperna, vad ser det, vad de som toppar de här ytterst korta grupptabellerna, eller vad man ska säga. Det spelas ju bara 3 matcher. Och titta på hur det borde sluta. Malmö FF, tar man full pott i gruppspelet, så då får man, då rankas man bland de högsta kvartsfinallagen, och då får man börja hemma i kvartsfinalen. Och sen är det ju fri lottning mot 5, 6, 7, 8. Och då har jag räknat att MFF vinner mot AFC, så de får 9 poäng. Hammarby vinner mot Varberg. Nej, de möter Sundsvall, men det vinner de mot hemma. De får också 9 poäng. Ett till 9 poängslag blir Häcken som slår ÖFK. Alternativt, om ÖFK slår Häcken, då får de också 9 poäng och vinner. IFK Göteborg. Så att de 4 bästa gruppettorna blir Malmö FF, Hammarby, Häcken och IFK Göteborg. Och de här får möta, borde det bli då, Djurgården som vinner sin sista match hemma mot Mjällby. Och AIK som besegrar Kalmar. Alternativt om Kalmar gnetar till sig ett kryss där, men då blir de fortfarande, det kan bli AIK eller Kalmar där.
Detsamma gäller för Mjällby. Kan ju också gneta till sig ett kryss och vinna gruppen.
Ja, det känns osannolikt. Och sen IFK Norrköping eller Falkenberg. Blir det i sista mötet där Falkenberg, jag tror inte de vinner borta mot IFK Norrköping, men de kan kanske få ett kryss, men då blir de 2 också. Och sen Örebro eller Elfsborg, där tror jag Elfsborg har Örebro hemma, så ja, där tror jag Elfsborg vinner. Men då blir alltså MFFs potentiella motståndare i kvartsfinalerna Djurgården, AIK, IFK Norrköping, Elfsborg. Där har ni det.
Ja. Kan du...
Men kom inte till mig om det blir fel.
Nej, du vill inte förutspå lottningen heller.
Ja, det känns som att det skulle bli Djurgården.
Ja.
Men det kommer hur som helst bli ganska roligt att se den kvartsfinalen. För då blir egentligen första gången sedan allsvenskan avslutade som Malmö FF ställs mot en motståndare som är liksom en svensk motståndare som är jämnbördig, om man får säga så.
Men med Fredriks resonemang här så känns det ju nästan som MFF bara borde kryssa mot Eskilstuna och bli 2 istället.
Ja, men ja, precis. Men då kan man, då får man alltså, då är det 2/3, nej vad blir det, 50% chans att man får Hammarby eller Häcken på bortaplan. Det tror jag inte Jonas Tomassons lagbygge alls är redo för.
Och vi återvänder till matchen mot Karlskrona då. De som trots allt spelade, vad kan man säga om den insatsen?
Är det väl lika bra vi är tysta?
Var det något som var bra? Alltså, ja. Nej, men alltså det kan ju inte... De spelar med, om jag nu får liksom stå för den andra sidan. De spelar med ett reservlag. De vinner uppdraget slutfört.
Ja, men det är ju... Alltså... Ska man vara elak så är det ju då uppdraget slutfört tack vare att Jonas Knudsen även på frisparken fick en snedträff som gick i mål.
Ja,
man är riktigt elak. Nej, men det är klart att de kanske hade fått in ett mål ändå. Det är mycket möjligt. Men jag tycker att insatsen hade alldeles för stora likheter med de här tidigare kuppåren. Och samma mönster. Att, och där det är en kritik även mot spelarna. Att spelare som då väldigt gärna hade spelat spela mot Wolfsburg. Det känns som att de har den besvikelsen med sig in i matchen här istället för att vara topptunna och tända för att visa att de ska vara med. Jag tycker att det är ett upprepat problem med MFF kring det, måste jag säga. Sen måste man väl bara flika in innan... självklart så, den här planen, det är ju alltid så att det bästa laget förlorar på en väldigt dålig plan. Och i detta fallet så vill jag bestämt hävda att matchen skulle aldrig fått spelas på den planen. Det var horribelt.
Jag antar att det hade med publiktillströmning och så att göra.
Säkert.
Att det inte fanns någon annan anläggning i Karlskrona som kunde hantera det. Det var ju i alla fall grön planen.
Det var det.
Precis. Podden tycker att konstgräs och gräs ska förbjudas.
Det är bara ett grusmatch. Nej, men alltså, man får ju inte bli gräskramar innan absurdum heller. Det är bara inse att ibland går det inte. Här gick det ju inte, ärligt talat.
Jag säger hellre att man spelar match på den mattan än exempelvis inomhus i Växjö.
Det kan jag hålla med. Det var det värsta alternativet av alla.
Men det intressanta nu är väl egentligen vad MFF tar för lärdom av det. Att man liksom, det handlar ju någonstans om att bygga upp ett självförtroende inför säsongen nu också, samtidigt som man vinner matcher. Och i och med att det var så många förändringar, så tror jag man kan liksom, så tror jag att matchen sorteras in i liksom ett annat fack än att vi drar inga direkta slutsatser av det. Men problemet är att det har varit lite för mycket matcher under försäsongen där man säger så här: det går inte direkt att dra några slutsatser av den här matchen. Så att, någonstans så måste MFF också kunna börja dra lite slutsatser. Det är därför jag känner att den kommande kvartsfinalen nu, för det vi får väl förutsätta att det på något sätt blir en sån, kommer bli ganska intressant, för då får man ju liksom ett kvitto på något sätt mot det. MFF har ju inte mött en jämbördig motståndare hittills i år. Det är också intressant.
Har vi inte mött det sen Örebro i Allsvenskan i fjol?
Nej, men lite så. Så att det blir ju det rätt spännande och så. Och MFF måste ju också få de här beskeden att saker och ting funkar, för att Allsvenskan rivstartar ju med ett vansinnigt spelschema. MFF kan ju halka efter ordentligt om det vill sig illa liksom.
Men jag tycker också, man tittar på vissa individuella spelare, jag nämnde Jonas Knutsen som ändå jagar en dansk EM-plats i sommar, och vis av liksom historien, även om Behrang Safari var en väldigt...
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv. Swedea.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hel säsong förra året så kan man ju inte räkna med att han spelar var och varannan match här. Och då tycker jag inte att Knutsen just nu ser ut som att han är en bra ersättare. Det är hårt, men alltså just nu som det ser ut där. Han kan ju mycket bättre naturligtvis. Och än värre är väl kanske egentligen problematiken på mittbacksidan. En avstängning på Annel eller på Rasmus Bengtsson, eller att Rasmus måste vilas ett lår. Och nu, han vilade ju faktiskt nu i helgen. Innebär ju att Lasse Nilsson är egentligen enda alternativet. Så som laget har varit utnyttjat än så länge. Och han ser ju definitivt ut att ha det ganska jobbigt, om vi uttrycker det så.
Om man tittar på den startelvan som togs ut, eller rättare sagt, om man tittar på de spelare som inte var med, vilken spelare eller vilka spelare saknades mest?
Ja, jag sa ju det innan, jag tycker att AC eller Bachirou skulle spelat. Det är väl den första. Jag tycker också att Oskar Lewicki skulle startat, eftersom det sa han direkt efter Wolfsburgsmatchen. Och det är liksom hans sätt att vara, att nu vill jag spela så fort som möjligt för att bli av med det här.
Om man tittar då framåt mot den avslutande gruppmatchen mot AFC, hur stora kliv behöver MFF ta?
Det är det första.
Gigantiska.
Ja, men det första klivet är väl att Jon Dahl Tomasson måste skicka ut bästa laget. Sen kan du möjligtvis, jag tänkte på det på vägen hit, eftersom vi hade förberett...
Måste han skicka ut bästa laget på alla positioner?
Nej, jag skulle precis komma till... Det kan ju vara så här att han på några positioner har två spelare han står och väljer mellan. Säg ett par positioner. Då tycker jag att han kan välja att utifrån vad han tror blir bäst längre fram eller vad han vill se, kan han göra det. Men han ska inte skicka in en 5-6 reserver, om vi ska uttrycka det lite hårt.
Nej.
Han ska inte skicka in flera ungdomar tillsammans.
Precis. Utgångsläget är ju bra för MFF, de går ju vidare vid kryss. Så att det blir liksom, han behöver inte ha panik inför mötet.
Men han måste skicka en signal både till laget och till, inte minst till supportrarna faktiskt nu. Att det här är allvar och att man ska gå vidare i kuppen och man ska matcha ett lag som sen mycket snart ska man spela kvartsfinal i så fall.
Ja, det är söndagen efter.
Ja. Yeah.
Och kvartsfinalen kan som sagt bli mot ett riktigt svårt motstånd, och då är det liksom, då är det skarpt läge.
Ska man bara foga ihop det där, så det som vi fick, jag tyckte inte man någonstans riktigt fick svar på de här frågorna då, och det är ju lite den här plötsliga tystnadskulturen, att på bänken uppe i Karlskrona satt ju Amin, ska vi säga så rätt, för de är tvillingar, Amin Sarr, alltså ännu en junior, plus Noah Elgis som är en oerhört lovande mittback men som inte tillhör A-truppen. Noah kan man möjligtvis förstå eftersom Bengtsson inte var disponibel, men att liksom alla de andra ordinarie spelarna inte ens fanns på bänken, kan man bara undra då om de hade såna krämpor efter Wolfsburgsmatchen eller vad tanken var. För tanken kan ju inte ha varit egentligen att skicka in de här juniorerna i den matchen.
Nej, det gör det svårt, eller mycket svårare att förändra en matchbild om, om man skulle vara sugen på det. Det som också har hänt här under helgen är att Carlos Strandbergs övergång till saudiarabiska Al-Hassem har blivit permanent. Och det är väl ingen som är så förvånad över att den utlåningen blev till en permanent övergång. Men jag tycker att det kan vara värt att diskutera varför blev det inte mer i MFF?
Nej, jag...
Alltså, i och med att MFF har svarat på så väldigt få frågor kring det, så är det så oerhört svårt. Och de vill ju inte prata om sånt, så att det är svårt att veta egentligen. Vad som hände, men jag tror mycket handlar om Carlos själv faktiskt. Samtidigt, det är väl en kombination av mycket, nu blir det ju någonstans vilda spekulationer liksom, men det beror ju, det är ju två parter i det liksom.
Ja, men du måste vara socialt och mentalt förberedd för utmaningen att spela i Malmö FF, och jag säger fortfarande, jag tycker det var helt rätt av MFF att gå efter honom. När möjligheten uppstod.
Jo, han har ju varit i andra klubbar där det ställs krav.
Men också kanske andra klubbar där, vad ska man säga, där du har kunnat vara mer bara en individ. För jag tror också att en annan del av kravbilden i MFF är att det är väldigt viktigt att vara en del av laget. Och jag tror inte att han, och det här blir ju då spekulationer, men utifrån vad man såg, att han inte fungerade i sammanhanget, om jag uttrycker så. Sökte ju sig då till vissa kamrater i laget och blev aldrig en del på något sätt. Och det var ingen perfekt match. Det funkar.
Hade det varit kunnat vara annorlunda om det hade varit en annan tränare?
Det hade det nog kanske kunnat vara. Det skulle kunna vara en del av det hela.
Samtidigt hade han ju olika tränare i MFF också. Så att det var inte nödvändigtvis det.
Ja, men jag menar med att det var liksom under när Rössler kom, så var det ju, där stängdes ju dörren på något sätt.
Mm. Men det hände ju, alltså det var ju saker, dels blev han ju skadedrabbad och det kan han ju inte hjälpa, men det fanns ju vissa insatser. Jag har ju en väldigt stark bild av cupmatchen mot Lunds BK i december 2018.
Mm. Mm.
När han visar totalt ointresse. Någonstans, det här ointresset kan ju också vara en, ska inte säga vantrivsel, men att du på något sätt, du funkar inte i det här, du trivs inte, du förstår inte sammanhanget, du funkar inte i det. Och det Carlos, det jag har fått höra från ledare in i MFF, det är att de säger att det är en jättebra kille, och det är liksom inte det man är ute efter, utan det är en jättebra, snäll kille i grunden, men väldigt tillbakadragen, och då kanske, vad ska man säga? Ja, tar fel beslut ibland helt enkelt och kommer inte riktigt rätt i. Familjefar och trygg på alla sätt och vis, men liksom, det blev aldrig någon harmoni i hans fotbollsspelande i Malmö FF. Ja, kanske under väldigt kort period i början, ska vi väl säga.
Ja, men det är ändå fascinerande hur man sen kan fortsätta med att ösa in ganska mycket mål i ett väldigt mycket sämre lag. Örebro alltså.
Mm. Men det är kanske att han bara kan vara Carlos Strandberg där. Att han är liksom där har han bara den konkreta uppgiften, och han inte samma. Jag vet inte om ni förstår vad jag menar.
Jag förstår vad du menar, men jag bara tänker, hur mycket fall... Alltså,
ja, det är klart att det faller en del på ledare.
Det kan inte bara ligga på individen.
Nej.
Det kan inte vara... Alltså, man tänker på vilken potential han ändå har som fotbollsspelare. Det kan inte krävas liksom... Och, och vad han ändå gjorde i Örebro på den korta tiden, det kan inte ha varit så att de har liksom grävt djupt i hans person för att locka Nej. Fram. Alltså, det borde vara ändå liksom ganska lätt. Mm. Att få, inte att få honom att bli en toppspelare, men att få honom att göra mer.
Nej, det är ju intressant. Det är ju också, om man sätter det i perspektiv, så är det ju varit några rekryteringar på senare år som har gått ungefär den vägen. Så att det är ju...
Som?
Ja, Bonke har ju inte varit lyckad heller liksom. Nu borde jag ha mycket mer på fötterna här. Men det vet inte, det är ju, om vi säger så här, det är ju någonting som MFF gör väldigt bra i att kanske gå till botten med, men varför det blev så, för det är ju en stor investering. Man köper honom för nästan 10 miljoner. Det är ju inte många spelare MFF har köpt för de summorna.
Det blev ju en konstig, för det hände ju samtidigt, Malmö lånade ju in, kommer ni ihåg, Isak Sankambo i samma veva.
Ja, precis, där har vi en till.
Och just de två blev ju kamrater. Och jag vet inte om de blev kamrater för att de är kamrater eller för att de stod utanför de andra. Men ingen av dem lyckades. Så det finns ju någon sorts mönster i det. Där Bonke skiljer sig lite ifrån är att han känns väldigt respekterad i gruppen därmed. Liksom att han kämpar och krigar och är en rätt kul kille i omklädningsrummet, vad jag har förstått. Men där har ju varit, jag tror att MFF har en läxa att lära av. För där är säkert, om vi gräver lite längre bak i våra minnen, så finns det fler sådana exempel som... Mm. Där det inte har funkat.
Men sen är det ju så också. Vissa spelare, det funkar ju inte bara för alla. Det är ju liksom, det mönstret går ju hitta överallt. Liksom. Det är lätt att säga att ja, det är ett mönster i MFF. Men det behöver det ju inte vara, för att det kanske... Det var inte så att Strandberg har funkat så där oerhört bra i andra klubbar heller. Då. Örebro, det är liksom kortare perioder han har funkat i AIK våren där. När han var, vad kan det vara, 2017 våren eller vad det nu var. Det...
I slutändan blir jag ju alltid skeptisk mot de här som just byter klubb väldigt ofta. Att det är någonting som... Det finns någon form av anledning till varför det blir så också, om man uttrycker det. Men det är ett litet mysterium.
Ja, för potentialen är enorm. Jag känner liksom att vi hittar ingen riktigt bra förklaring till någonting här egentligen. Det är väl en sak om vi inte gör det, men om Malmö FF inte gör det heller, så är det ju värre.
Han kanske hade lyckats bättre om Marcus Rosenberg inte hade funnits. Vem vet? Alltså det fanns en vad ska vi säga, en given målskyttsstjärna där framme.
Detta om detta. Jag tänkte också att vi kort skulle prata om det förestående årsmötet. Och var?
Var? Jag tittar på det, jag tänkte var också. Men det hänger delvis ihop.
Ja, precis. Hur hänger det ihop?
Det är ju så att supportrar runt om i Sverige har uppmanat sina föreningar att att de ska lämna motioner till föreningarnas årsmöten. Att de allsvenska föreningarna ska arbeta mot införandet av var.
Det finns ett sånt till MFFs årsmöte och ett till HFs. Finns det också ett?
Jag tror det finns det i Älvsborg också. Och det kommer säkert till flera.
Och vad tycker du om det förslaget, Max? Eller
det? Det fanns med i en krönika, fast jag fick stryka det för det fick inte plats. Nej, men så här, jag har oerhört stor respekt för medlemmarnas inflytande. Och självklart att vi har ju medlemsstyrda föreningar. Och det funkade ju väldigt väl om man ser det till vad som hände i MFF i höstas kring... Hur föreningens medlemmar, för det var ju inte bara de aktiva, utan det blev ju faktiskt väldigt stora siffror till slut. Hur man ville ha en satsning på flick- och damfotboll. Men jag tycker att man får inte blanda äpplen och päron heller. Jag tycker inte att det är medlemmarnas uppgift att på det sättet, de kan ha åsikten, de kan ha tankarna. Men att de ska styra föreningen syn på hur den här... Sådana här saker ska utvecklas. Alltså vi kan inte blunda för en omvärld där var finns. Det är väldigt naivt att tro att svenska supportrar kan stoppa var. Hade det varit en våg över hela Europa så kanske det hade varit ett annat läge. Det finns en irritation över var på många håll naturligtvis. Men det här är ju någonting som då dels finns i en mängd idrotter och dels när fotbollen går in med sån kraft och inför det så måste man ju samtidigt också anpassa sig. Och jag tror inte det hade hjälpt i det här fallet med målet, därför att hur många gånger vi än tittar på målet mot Wolfsburg så är det inte så att Jag tror inte att man hade kunnat stoppa det. Det fanns spelare som stannade upp när linjemannen eller assisterande vinkade. Men i framtiden så måste ju våra svenska spelare i Allsvenskan också få lov att vänja sig vid att VAR är en del av vardagen. Och redan i höst kommer det finnas i det Europa League-gruppspel där många förstås hoppas att Malmö FF finns med. Och det har ju inte med, alltså allt detta resonemanget, förlåt, har ju inte egentligen att göra med grundinställningen om man är för eller emot VAR. Men alltså, någonstans får man, ja, man måste, jag ska inte säga välja sina strider, men man måste förstå saker och sammanhang ibland också.
Det skulle ju vara intressant om klubben har väl inte gett någon sån officiell syn på VAR. Har liksom Anders Paulsson eller Niklas Kanin sagt något tydligt om vad de tycker VAR. Men det blir ju, man kan ju, om de här motionerna röstas igenom nu, det blir svårt att se rent praktiskt hur att liksom, då är det ju nästan läge att avgå. Att ska liksom MFFs ledare driva en fråga som de inte tror på. Det är också konstigt. Om inte MFF är liksom toppstyret i MFF är övertygat om att VAR är helt fel väg att gå, så är det svårt att jobba för det.
Alltså det finns ju alltid, när jag håller helt med dig, det finns ju alltid nyanser. Jag kan förstå det här där, när man hade en diskussion om att klubben skulle jobba för att fotboll ska spelas på gräs. Det är liksom en annan typ av ideologisk fråga. Men vad är nästa steg? Ska supportrarna i Sveriges klubbar få klubbarna att genomföra att vi ska ha en 10-lagsallsvenska istället för 16 lag? Alltså det här är inte riktigt frågor som är medlemmarnas, utan det är faktiskt föreningarnas och Svensk Elitfotboll och Svenska Fotbollförbundet. Och, någonstans måste man förstå de sammanhangen också, annars blir det väldigt konstigt.
Men sen också, det handlar ju, alltså, jag är ju jättemycket för, jag vill liksom inte egentligen inte recensera folks engagemang i sin egen fotbollsförening, för det får ta sig vilka uttryck som helst utan att jag säger till om det, nästan förstås inte våld och så vidare, men liksom man får ju också vara pragmatisk på något sätt också när det kommer till såna här fall. Om man vill ha sin klubb spelande i Europa, så är det ju kontraproduktivt att samtidigt vilja att klubben ska främja sig från Europa genom att arbeta mot VAR. Jag förstår att man inte behöver liksom, att man kan vilja att MFF ska spela i Europa men samtidigt hata VAR, men ett pragmatiskt synsätt gör ju snarare att man kanske borde engagera sig i att arbeta för ett annat typ av VAR, eller att man liksom vill att MFF jobbar för ett smidigare VAR. Det är ju mycket, mycket svårare förstås, och hur det skulle se ut. För, alltså, jag är själv ganska skeptisk till VAR i många avseenden. Var börjar det och slutar det? Och ganska mycket så uppstår nya situationer som vi sitter och diskuterar efter matcherna, istället för att gamla tveksamma situationer suddar ut. Och sen finns det också den ekonomiska biten. Hur ska liksom mindre klubbar i Sverige ha råd att införa ett VAR-system? Ska de lite mer förmögna klubbarna hjälpa till med det? Eller är det SF som ska hjälpa till med det? Och riskera domarens status att försämras? Och det här flytet i matcherna som uppenbarligen bromsas, även om domslutet blev rätt, så är det, blir så mycket snack och det blir sånt avbrott i MFF mot Wolfsburg. Till exempel att matcherna ändrar karaktär efter så mycket efter de här sakerna, snarare än vad de gör av ett feldömt mål. Så att säga, även om det inte är eftersträvansvärt att få fel dömda mål, men det är liksom det blev ju, vi såg ju till exempel, och liksom, även domarens insatser ändras ju, eller domarens, vi såg i andra halvlek mot Wolfsburg när linjemannen, den andra linjemannen inte vågade flagga på han Jao Victors friläge som Johan Dahlin snyggt avstyrde, men då kom ju flaggan upp. Alltså den chansen var långt ifrån över, det blir ju inte heller bra, men det är liksom, Då kan man ju välja två vägar där då, istället att se ett totalt förbud mot VAR, vilket är lite som att slåss mot väderkvarna, och kanske istället försöka ligga på och arbeta och föra liksom debatt om att effektivisera det. För att VAR är ju till mycket en ofärdig produkt och den sjösattes ju för tidigt. Det är därför alla problemen vi ser idag, kanske framförallt i England egentligen.
Grundproblemet är, som du säger det då, Fred, att man tillämpar VAR som om VAR hade ofelbar millimeterprecision när det i verkligheten inte har det.
Ja, men lite så. Det blir ju någonstans talande när den här linjemannen slänger upp flaggan i det läget. Det är ju så ska det ju inte gå till liksom.
Men då vi kan debattera vidare lite kring VAR, så att säga.
För jag håller
naturligtvis med Fredrik. Alla supportrar, alla medlemmar framför, ska man säga, snarare, har naturligtvis rätt att ha vilken synpunkt som helst och framföra vilka krav eller önskemål som helst i ett årsmöte. Det är fullständigt självklart. Men samtidigt så det som Fredrik är inne på också, man måste ju också se vad är bäst i föreningen. Man måste kunna resonera utifrån det på ett annat sätt. Och jag tror att det här var helt fel väg. Sen tror jag situationen med VAR i Malmö gick jättesnabbt. Den gick mycket, mycket snabbare än flera skadeavbrott. VAR är inte färdigt, men VAR tar inte så mycket tid som vi ibland påstår. Men framförallt den som gjorde fel i den här matchen, väldigt tydligt fel, det var den assisterande domaren. Han skulle inte ha vinkat i den situationen. Domslutet blir helt rätt när man pratar om det här med millimeterrättvisa, eftersom det ska vara ett klart och tydligt regelbrott för att man inte ska eller för att man ska beivra det. Det vill säga, det ska vara en tydlig offside för att man ska beivra det. Man ska hellre fria än fälla. Så att allting blev egentligen rätt där, bortsett från assisterande domarens vinkning. Bara för att avsluta där, förlåt, så vad det gäller just det här med kunskaperna, så ska vi inte heller glömma bort att vi har många duktiga svenska domare och assisterande domare som vill döma ute i Europa och världen. Och inför vi inte VAR i Sverige, då kommer vi att halka efter på den. Då kommer de att få färre uppdrag. De kommer att sorteras bort, vilket innebär att vi i längden får sämre domare i den inhemska fotbollen också. Så att det är vi helt överens om, VAR är inte färdigt. Det är ju England som är problemet, eftersom man tillämpar bestämmelserna på ett annat sätt där. Men jag tror att vi håller på att fastna i en diskussion som bara inte leder någonstans genom att bara skylla på VAR.
Problemet med VAR är också till viss del att PR-teamet bakom VAR är uselt. Du hade ju statistik på, som du fått från domarna i Danmark på det här mötet, det var om att filmningarna i spansk fotboll hade minskat markant. Men varför får man inte, varför når de siffrorna, inte allmänheten till exempel? Det är ju jättepositivt om filmningar, om man kan få bort den saken. Och försvinner, liksom, man hittar de här små sakerna, tröjdragningar på anfallare och så vidare. Som kan tas bort. Men nu är det liksom som att VAR har gjort i mångas ögon att fotbollen tagit ett steg tillbaka. Men man får väl hoppas någonstans att den kan ta två steg fram också. Men det sjösattes kanske för tidigt, och det kanske borde sjösats på någorlunda liknande premisser överallt i Europa samtidigt liksom, och att det fanns något centralt organ. Nu låter man ju som, det är väldigt svensk syn, socialdemokratisk syn på införandet av VAR, att det ska finnas en central kommitté liksom som organiserar detta så att folk inte ska behöva ifrågasätta någonting, utan bara gå och få sin VAR-bedömning välskattad.
Nej, men det är en process som naturligtvis inte är helt enkel, det här. Det är självklart så, men det räcker ju att titta. Alltså, i Tyskland har de haft VAR i 2 år. Och det fanns ingen tvekan i att Wolfsburg fortsatte sitt anfall tills domaren blåste. För det är domarens signal. Kommer domarens signal, så kan man ju inte göra någonting.
Och några våldsamma supporterprotester, alltså vi ska ju vara väldigt klara med att tyska fotbollssupportrar inte är sena med att protestera mot sånt de inte gillar. Vi har just nu
ju kaos i helgen.
Ja, precis, en landsomfattande kan man väl nästan säga att det är protester mot Hoffenheims ägare, som man anser står vara den hemskaste personen i tysk fotboll, och hur Hoffenheim och Leipzig då har byggt upp sina föreningar då. Und so weiter. Det är en annan diskussion. Men tyska supportrar har inte varit vansinnigt vokala i den här frågan. Och det betyder ju någonstans, inte nu längre i alla fall, det betyder ju någonstans att man hittat ett ganska fungerande system.
Jag kan säga, jag satt och tittade på Sverige-Turkiet, EM-kval i basket för någon vecka sedan här. Man har ju faktiskt alltså VAR i vissa situationer även i basket. Det gäller framförallt det som kallas osportsliga foul. Alltså när någon ska bedömas som allvarligare än en vanlig foul. Och där var det longörer på 4-5 minuter. Och det där, alltså, så att egentligen så fotbollen har blivit rätt mycket snabbare redan på att hantera VAR. Och den situationen i Malmö gick ju inte ens ner till bedömning. Och det är också helt enligt reglerna vad det gäller just offside. Den gick inte ens ner till att domaren behövde titta på situationen och bedöma det, utan VAR-domaren kunde ta beslutet. Och som ingen kan ifrågasätta att det är... var fel i detta fallet. Det hade ju snarare varit så att hade det varit en centimeter offside, då är man ju mer inne i den här diskussionen om rimligheten i precision.
Men mitt stora problem med VAR är att man kan inte lita på känslor längre. Att det är liksom, jag vet inte, jag kan liksom inte, det är inte rationellt egentligen. Det är bara en ryggmärgskänsla av att fotbollen inte ska vara så himla felfri. Jag vet att det är liksom inte ett argument som håller det. Men det är också så här att jag tittade på Manchester United Everton i helgen, och där Everton gör ett segermål i 93 eller 92, och det döms bort då för att Sigurdsson sitter i bollbanan, eller hur det nu bedöms. Och det är liksom den glädjehögen som Everton-spelarna slänger sig i, och den lyckan som supportarna känner på läktaren. Att man kan inte lita på sådana känslor längre. Man måste hela tiden stå och titta mot om någon gör någon VAR-symbol eller så vidare. Att det, jag vet inte, det är något som går förlorat där. Och jag vet ju att det är rätt beslut. Det blir ju rätt beslut i slutändan, men ja, fan, det är inte dumt med fel ibland också.
Men det är någonting med fotbollen där som inte finns i andra idrotter. För att tittar du på ishockeyn, som ju har VAR då, så att säga, titt och tätt. Du har ju samma reaktion där. 10 000 i Skandinavien reser sig upp och vrålar när Frölunda gör mål. Och sen en minut senare så är det inget mål. Eller Wimbledon-final i tennis. Djokovic slår in matchbollen, tror alla, och sträcker armarna i luften. Och så blir det en bedömning och så är den en halv centimeter ute.
Problemet här ligger väl någonstans i att fotbollen innehåller så få mål.
Ja, det är säkert det som är.
I hockey är inte samma sak. Och tennis, visst, matchboll, men alltså,
nej,
men
jag tror
poäng som spelas under en tennismatch.
Jag tror det är tradition och att det är få mål. Och att glädjeutringen, eftersom det är ännu mer folk på läktarna och det är ännu fler spelare på planen som kan bilda den här högen.
Ja, i tennis har ju till och med hockey blivit ett sånt. Det har ju blivit en succé.
Yeah.
Och det här med att man kan utmana och sådär. Det har ju blivit något roligt. Något som så här, blir ett litet avbrott i det här långa baslinjepiskandet. Liksom. Så det...
Ja, och där har man ju också kommit bort ifrån...
Tänk Villanden mot Ländel.
Spelarprotesterna ganska mycket.
Absolut, det går ju inte att protestera i många lägen.
Nej, precis.
McEnroe, han gillar inte hockey.
Nej, men tänk liksom de här 4 timmars manglingarna mellan Villander och Ländel. Var en hockey hade piggat upp där ändå.
men det är lite intressant också, som tennisen i grunden är väldigt konservativ, men ändå har tagit till sig det här. På det sättet man faktiskt har gjort. Det är en
annan diskussion.
Ja, nej, men det är en spännande utveckling. Ordet ska inte missförstås, men det är en utveckling som är på något sätt oundviklig och som vi får se var den landar till slut.
Och som vi fick svart på vitt på att svenska klubbar har halkat efter med, för att MFF kunde ju inte sätta sig mentalt in i att spela vidare. Det, så var det ju. Sen så är det inte säkert att det påverkar situationen, men ganska många av spelarna vittnade ändå om att de slutade, och det skulle de inte ha gjort.
Och jag tror, det man faktiskt glömmer, jag tog upp det direkt efter matchen också, det är att i Wolfsburg så bedömdes 2 straffsituationer av VAR. Där alltså Wolfsburg kunde få ett straff. Och jag vågar påstå nästan att om inte VAR hade funnits så hade domaren blåst straff i en av de situationerna. Därför att här har han ju en trygghet. Att är han väldigt osäker så släpper han det till VAR. Men står han på planen, ja, då är det lättare att falla för trycket för hemmapubliken och faktiskt blåsa straff i en av de här situationerna. Så att det finns väldigt många sidor av det här.
Ja, jag tror att Bachero sa det bäst efteråt också. Jag frågade om hans generella syn på VAR var, och då sa han att det är svårt, att han i grunden är positivt att införs i allsvenskan om det görs på rätt sätt. Men att det tenderar ju ofta till att bli så att VAR är jättebra när man själv gynnas av det, och jättedåligt som ikväll när de åkte på ett mål på grund av det. Så att, ja.
Kan ju tillägga också vad det gäller ekonomiskt. I Danmark har man nu gjort så att införandet av VAR kostar, om jag minns rätt, runt 10 miljoner danska kronor. Där delar då förbundet och klubbarna på kostnaden. Och sen så kostar den årliga verksamheten ungefär 8 miljoner. Och där tror jag, jag är ju säker på om förbundet betalar någon del av det, men det blev inte, det är inga astronomiska summor på laget.
Totalt sett. Max, jag vet att du har lite brått iväg här. Eller du börjar få i alla fall.
Snart, jag ska bara...
det sätter ju också en nu ska vi inte göra diskussionen för lång här, men det krävs ju också att det utbildas fler domare i Sverige. Det kommer ju om var situationen. Jag vet inte, Superettan är väl inte aktuell i ett första skede?
Nej, det är bara här svenskan.
Men det är ju många domare som är involverade i detta.
I Danmark så är det ju då ett 30-tal som utbildas under ett halvårs tid. För det ni ska veta att de kastas inte in i det här rakt upp och ner, utan det är väldigt detaljerad utbildning för att kunna hantera det.
Okay. Ja, man måste ju kunna fatta korrekta beslut på väldigt kort tid. Är det något annat med årsmötet som...
Nej, det är ju e-sporten då, detta röda skynke.
Nej, men man kan notera möjligtvis då från sidlinjen att ordförande Anders Paulsson inte ville kommentera sin egen nominering som ny ordförande. Jag vet inte. Jag bara noterar det egentligen. Jag noterar också att en av våra konkurrenter, om vi ska kalla det så, Fotboll Skåne, hade bokat en intervju med en av de två som är tänkta att väljas in i styrelsen. Men fick besked att de fick inte lov i intervjuer inför årsmötet. Jag tycker jag känner igen att det har hänt någon gång tidigare, men jag förstår inte riktigt varför. Men vi får väl kanske lite fler besked på fredag.
Det är den vägen MFF har valt att gå. Lite och det blir det. Mer och mer saker som inte kan kommenteras.
Lite så är det ju. Och det får man ta med sig och se vad som händer nu här.
Mm. Så är det. Vi återkommer vid tillfälle.
Precis.
Nästa vecka någon gång, tänker jag. Om ni inte har något emot det.
Ska jag få klämma in damerna på slutet också?
Ja, gör det.
Det har inte hänt så mycket där, men de spelade en träningsmatch i veckan. Den skulle inte varit en träningsmatch. Det skulle varit tävlingspremiären mot Välling i DM. Men av någon anledning så sköts den på framtiden. Och,
corona.
Man mötte istället Södra Sandby i en träningsmatch och förlorade. Men det som är intressant är då att nästa... Det som nu blir första tävlingsmatchen, som är mot Lilla Torg i DM, har man då lyckats lägga samtidigt som herrlaget möter Eskilstuna i cupen. Jag kan tycka det är något onödigt.
Lite synd kanske.
Ja.
Det får bli slutorden. Det här har varit avsnitt nummer 207 av MFF-podden, där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll, fast inte i svenska cupen tidigt på året. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman, och ansvarig utgivare är Pia Renqvist. Tack för oss, hej hej!
Hejdå!
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.